Jag ska läsa dagens bibeltext som ligger till grund för Lasses predikan. Och det hämtar vi från andra kungaboken, kapitel 4, vers 1-7. En kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna ropade till Elisa: "Min man, din tjänare, har dött och du vet att din tjänare fruktade Herren. Nu kommer hans fordringsägare och vill ta mina båda söner till slavar." Elisa sa till henne: "Vad kan jag göra för dig? Säg mig vad du har hemma." Hon svarade: "Din tjänarinna har ingenting annat än en flaska olja." Då sa han: "Gå och låna kärl av alla dina grannar, tomma kärl, men inte för få. Gå sedan in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll olja i alla kärlen. När ett kärl är fullt så flyttar det." Då gick hon ifrån honom. Sedan hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner bar det fram kärlen till henne och hon hällde i av oljan. När kärlen var fulla sa hon till en av sina söner: "Ge mig ett kärl till." Men han svarade henne: "Det finns inte något mer kärl." Då stannade oljeflödet av. Hon gick och berättade detta för gudsmannen. Han sa: "Gå och sälj oljan och betala din skuld. Sedan kan du och dina söner leva av det som blir över."
För många människor så har coronapandemin präglats av förlust. Allt för många är de som har förlorat en anhörig i sjukdomen covid-19. Allt för många är de som har förlorat sitt arbete, förlorat företaget som man byggt upp under flera år. Och för en del handlar vår tid om förlust av nära relationer som vi vant oss vid att ha. För andra handlar det om att man kanske inte kan fira viktiga händelser i livet som man ville med sina nära och kära. Studenttiden kommer att bli väldigt annorlunda i år. Bröllop ställs in eller skjuts upp och begravningar har behövt hållas på ett mer avskalat sätt. Så coronapandemin påverkar i smått som i stort, och i dess spår så ser vi förluster av olika slag. Vissa saker kommer antagligen kunna genomföras på ett annat sätt. Och förhoppningsvis så växer nya jobb och företag fram med tiden. Men de som har förlorat en anhörig, en livskamrat, en mor eller far, ett syskon eller ett barn, det är en förlust som inte kan tas igen på denna sidan livet. I texten som vi har hört läsas idag så möter vi en kvinna som har förlorat. Hon har förlorat sin man och hennes barn har förlorat sin far. Och nu står hon utan inkomst och hon har fordringsägare som familjen stod i skuld efter sig. Vi vet inte varför de var skuldsatta. Men kanske var det för att hennes man, han var en profetlärjunge. Och han ägnade sin tid åt att studera tillsammans med profeten Elisa. Och kanske hade han tagit ett lån för att få det där att fungera. På den här tiden kunde en fordringsägare som betalning ta familjemedlemmar som slavar. Och kvinnan här nu och mannen då som var död, de hade två söner. Nu står hon alltså med en förlust inför en ny möjlig förlust. En förlust som skulle kosta henne mycket mer än hon någonsin hade kunnat ana. Inte undra på, och man kan nästan höra hennes förtvivlan i ropet till profeten. Hon säger: "Nu kommer hans fordringsägare och vill ta mina båda söner som slavar." Och där står profeten Elisa och ska svara på detta. Han visste ju vem den här mannen var. Han kände ju honom och han visste att den här mannen hade trott på Herren och varit hans elev. Och jag kan tänka mig att han kanske på sätt och vis kände sig lite ansvarig. Inte så att han var orsak till mannens död. Men han kanske hade uppmuntrat och utmanat den här mannen att satsa allt och hänga på profetskolan. Jag kan tänka mig att det inte var så enkelt att svara den här förtvivlade änkan. Men utan att ge svar på hennes alla frågor så vänds berättelsen och tar en oväntad och fantastisk vändning. Och jag tänker att i den berättelsen så finns det något som vi kan lära oss av och bli uppmuntrade av. Och det tänkte jag försöka dela med mig av i den här predikan. Profeten, han börjar med att ställa två frågor till änkan. Den första, vad kan jag göra för dig? Och den andra, var har du hemma? När vi möter svårigheter är det sällan bäst att ge svar eller få svar. Oftast är en uppriktig fråga en mycket bättre väg att gå och att lyssna in det som blir svaret. För det är ju viktigt när vi ställer frågor att vi tar oss tid att lyssna. Ibland kan man ju säga lite så här schablonmässigt när man möter en människa, hur står det till? Och ibland har jag mötts av svaret, har du tid att lyssna? Ja, det är ju faktiskt en ganska utmanande reply på en sån fråga. Jag tror att det är viktigt att lyssna och att inte heller vara för snabb med att ge svar och förklara. När man mår som sämst behöver man bara ibland någon som lyssnar och som försöker att förstå och som bryr sig. Profeten, han tar ansvar i den här frågan. Han säger, vad kan jag göra för dig? Han skjuter inte upp det till någon annan. Och jag tror att det är en enormt viktig fråga i en tid som denna. För det är ju lätt att veta vad andra ska göra för de som har drabbats av olika svårigheter och förluster. Att peka på andras ansvar. Men jag tror att vi behöver hålla kvar i det personliga ansvaret. Vad kan jag göra för dig? Vet, ingen kan ju hjälpa alla, men alla kan faktiskt hjälpa någon. Och jag tänker att ett ord som solidaritet behöver tas tillbaka. Medmänsklighet och respekt för andra. Att liksom leva med den här frågan som en livsinställning. Vad kan jag göra för dig? Men också ta ansvar för den i konkreta handlingar. När vi läser om Jesus senare fram i Bibeln så ser vi att han frågar ofta som profeten frågar. Han säger, vad vill du att jag ska göra för dig? Och ibland kan man tycka att det kanske var en märklig fråga. Han ställer den frågan till en blind man som ropar om förbarmande. Och Jesus hade ju redan botat många blinda. Han kunde ju räknat ut vad mannen ville. Och visst, det är klart han visste. Men Jesus kör inte över oss och bara gör massor med saker i våra liv. Vi är inga objekt för honom. Han frågar av respekt för människan och han lyssnar in det som är behovet. Och kanske är det idag att den här frågan som profeten ställer till änkan får symbolisera också Guds fråga in i ditt och mitt liv. Vad kan jag göra för dig? Den andra frågan som profeten ställer, det är frågan, vad har du hemma? Lösningen för kvinnan låg nämligen inte långt borta. Den var mycket närmre än vad hon trodde. Och hon svarar, din tjänarinna har inget annat hemma än en flaska olja. Det var inte mycket. Och hon har redan konstaterat att det hon har kommer ju inte att räcka. Hon ser sin brist. Hon ser det hon inte har. Men det är aldrig i bristen och i det vi inte har som lösningen ligger. Ofta är vi väldigt upptagna med det som vi inte har. Det som vi inte kan. Så vi missar det som vi faktiskt har. Och så glömmer vi bort vår lilla oljeflaska som vi har. Din lilla oljeflaska. Oljan som är en symbol av den helige ande i Bibeln. Men som också är en symbol på tron. Vi jämför ofta vår lilla tro med de nästan outtömliga behoven som finns. Vi jämför ofta vår lilla oljeflaska och så tänker vi att andra människor, de har bassänger fyllda med olja. De verkar ha så mycket mer än jag har. De verkar ha mycket större tro än jag har. De verkar be mycket bättre böner. De verkar ha ett mycket bättre liv. Och här är jag har bara en oljeflaska. Lärjungarna säger till Jesus vid ett tillfälle: Herre, ge oss mer tro. Och då svarar inte Jesus med ett recept på hur man får mer tro, utan han uppmuntrar dem att använda den tro som de faktiskt har. Och då talar vi inte ens om en oljeflaska, utan han säger: om tron är lika stort som ett senapsfrö, så funkar det. Då kan du säga till den där busken: rygg upp dig med rötterna, och den kommer göra det. Du kan säga till det där berget: flytta på dig, och berget kommer att flytta på oss. Tron kan flytta berg. Och jag vill säga idag att jag är så glad att få tro i en tid som vår. Jag är så glad att min egen förmåga inte är slutet på vad som ska hända. Jag är så glad att jag har, så att säga, en liten flaska olja med tro, med helig ande i mitt liv. Och profeten säger till kvinnan: gå och låna tomma kärl av grannarna, men inte för få, flikar han in. Stäng sedan dörren om dig och dina söner och häll olja i alla kärlen. Jag vet inte om det var det svar hon förväntade sig att höra när hon delar sin nöd med profeten. Men i en mix av tro och kanske förtvivlan så gör hon som profeten säger. Och jag tror att sönerna får följa med. Och så knackar hon på hos grannen och hon ber om ett kärl och hon ber om en vas eller en kruka eller vad det nu var som hon bad om. Ja, du kan få låna den, men jag vill ha tillbaka den. För vi ska göra storkok här om en liten stund, så att du får inte ha den för länge. Och så lånar de kärl av alla grannarna. Och profeten, han ger ju inte alla svar här, utan han utmanar dem. Och hans uppmaning att gå och låna kärl och hälla olja i alla kärlen väcker antagligen fler frågor, andra frågor. Hur ska det gå till? Vadå stora kärl? Ja, men de stänger dörren omkring sig. Det kanske de gjorde för att det är bäst att ingen ser vad vi ska göra nu. Här liksom. Och liksom hur vi gör bort oss, kanske man tänkte. Men det märkliga är att miraklet sker när man ger av det man har. När man häller av det som är en givet. För hon är ju tillbaka nu. Och så står alla kärlen där framför henne och sönerna. Och så tar hon fram sin oljeflaska. Jag vet inte hur stor den är. En liter, en halv liter, två liter. Ingen aning hur stor den är. Men hon tar fram den. Och så börjar hon hälla. Kanske med en skakande hand. Kanske lite försiktigt. Men hon häller. Och första kärlet fylls. Och bara: vad är det som händer? Och jag kan bara tänka mig att det liksom bara pirrar någonting i hela hennes insida. Och hennes söners ögon blir stora som tefat. Mamma, vad är det som händer? Lilla flaskan, stora kärlet. Lilla flaskan, stora kärlet. Fram ett nytt kärl, det är fullt. Ja, ja, vi är fram ett nytt kärl. Och så fortsätter de att hälla. Man är andra kärlet. Tredje kärlet. Fjärde kärlet. Vi vet inte hur många kärl det var. Men alla tomma kärl fylls. Och när det inte finns några mer kärl kvar, då slutar oljan att flöda. Miraklet sker nära henne, i hennes hem, av det som hon hade. Det sker i hennes egen hand. Men hon vet att det handlar ju inte om mig, för hon vet ju att det här lilla räcker inte till så här mycket. Men det är ändå jag som häller, och det är ändå min olja, och det är ändå hemma hos mig, och det är med mina söner omkring. Men det är ju inte bara jag, utan hon inser att det är Gud. Och jag tänker, det är så här Gud verkar. Det är så här Gud gör. Och i berättelsen när Jesus mättar 5000 män, dessutom barn och kvinnor, genom att be en bön över några bröd och några fiskar, och så säger han till, så bryter han dem och delar till sina 12 apostlar, och så säger, nu får ni er vidare här till skaran här. Okej, tänker de, vi går ut och delar. Liksom, det är jättemånga, vi är inte så många, jag har bara lite fisk och lite bröd. Och för varje gång de bryter och delar, så ser de, det finns ju kvar, det finns ju kvar, det finns ju kvar. Och i den berättelsen var det ju inte så ens att det tog slut, utan det blev ju 12 korgar över. Fantastiskt. Ju mer de delade, desto mer räcker. Och så säger profeten, när de pratar, de kommer tillbaka och berättar vad som har hänt, ta nu den här oljan och så säljer den här oljan och så betala skulden och så lever ni på det som blir över. Alltså, det Gud gör i våra liv, det räcker och det blir över. Det räcker för att betala skulden, så att säga. För att lösa det som är ditt och mitt problem, din och min utmaning. Men det räcker också för att kunna ge vidare och leva på. Jag tycker det är en fantastisk bild av vår Gud och av det som är frälsningen. Vi får vår skuld betald och vi kan leva på allt det goda som Gud ger. Vi läser ju också i psalm 23, så står det att du fyller min bägare. Och i Bibel 2000 står det till bredden. Men i många andra översättningar står att vi fyller min bägare så att den flödar över. När Gud välsignar oss så räcker det och blir över. Och jag tänker att det är viktigt att ge vidare den välsignelse som Gud har gett mig. Det är ett fantastiskt mirakel som vi läser om här i vår Bibel. Och jag tänker att det säger mig någonting. Det säger mig att våra förluster och våra prövningar är inte sista ordet om våra liv när Gud kommer emellan. När Gud kommer in så sker en förändring. Bibeln ger oss ett fantastiskt löfte som vi kan leva med, och vi kan leva av det, där det står så här i Romarbrevets 8 kapitel och 28 vers. Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. Så låt oss leva våra liv i denna tillit och i denna förtröstan i en tid som inte är så enkel. Mitt i våra lidanden, förluster och utmaningar finns Gud som ser och som ger och som lovar att allt samverkar till det bästa. Han ger oss i vår svaghet, och han ger oss varje dag av sina goda gåvor sin nåd och sin kraft att leva av. Så, min vän, vad vill du att Gud ska göra för dig? Amen.